P3, Sveriges Radio.
Klockan är 16:30, det är onsdag den 19 augusti 2026. Det här är eftermiddag i P3 med mig, Kristoffer Garplind, och...
med mig, Emily Dahl. Jag vet, alla är lika besvikna.
Inte jag. Hej.
Hej.
Hanna är borta idag. Du har ju också varit en av våra sommarvikarier.
Det var jag tillsammans med Assad.
Med den äran, som jag förstått. Bella också, vår kollega, sände också några veckor. Vi glömde säga tack i måndags. Vi brukar vara så duktiga på det. För man brukar säga till oss på skarpen att det måste ni göra. Men jag var så... jag var typ sjuk i måndags. Jag hade ingen röst.
Du hade typ ingen röst. Jag var lite orolig att jag skulle behöva sitta här själv. Men jag tänkte direkt när jag hörde att ni inte bevärdigar oss ett ord att vi är inte värda mer, jag och Assad. Så det kändes helt on brand.
Ni är värda mycket, mycket mer än så. Det var bara så mycket nytt.
Ja, mycket känslor. Ny studio.
Ja, exakt.
Jag förstår.
Man måste också prioritera vad man ska säga när man har så lite röst.
Verkligen.
Jag är glad att du är här i alla fall. Och framförallt kanske med tanke på när jag såg... att när morgonens nyhet slog ner som en bomb.
Ja, den gjorde det.
Nämligen att Hollywoodfrun och slagerstjärnan Gunilla Perssons dotter Erika Perssons pappa är död, 95 år gammal. RIP. Det har varit väldigt, man har ju liksom funnits med som en liten skugggestalt i hela Gunilla Perssons kändiskap.
Verkligen, och även om det säkert är en fruktansvärd grej nu för Erika, att hennes pappa har gått bort. Verkar inte de har haft någon kontakt, vad jag kan förstå. Så därför tänker jag också så här, kul för henne att nu äntligen så kommer pengarna, verkar det som.
Ja, Gunilla säger ju att hennes arv kommer bli så stort. Hon kommer bli en av de rikaste i Sverige i sin generation.
Om det stämmer så är jag överlycklig, för vi behöver en rolig, rik svensk arvtagare. Vi har inga.
Nej, kanske inte. Man kanske får hoppas på Max Martins dotter i framtiden.
Ja, för just nu, det blev ju inget med Penny Schulman.
Nej.
Och för hon verkar ju inte liksom ha sökt rampljuset längre alls. Och jag tänker att i Expressen läser jag att Erika fyller 24 samma dag som beskedet kom. Oj. Grattis i efterskott. Ja. Och att det här var ju en välkommen födelsedagspresent kanske. Och nu är hon ju precis i den delen av livet där man börjar liksom balla ur lite grann, för att man har lämnat ungdomen, tonåren, bakom sig. Man står på tröskeln till att göra anspråk på någon slags vuxenvärld. Nu vill jag att hon tar de här pengarna, om hon får några pengar, och verkligen fuckar ur.
Och jag läste igår faktiskt att det är någon slags, alltså, debatt inom stora situationstecken som handlar om arv i Sverige, och när man liksom får sitt arv, alltså genomsnittligt, så får man det när man är så, alltså, vad fan var det, typ mellan runt 55 eller någonting sånt. Liksom.
Folk lever för länge helt enkelt.
Exakt, för när man behöver liksom pengar som mest är egentligen mellan, ja men typ att det var mellan typ 25 och 35 eller någonting sånt. Mm. Där man kanske så, när vissa då, så här, I don't know, måste bygga, skaffa sig en bostad och kan vissa skaffa barn och sådär.
Ja, det är ju rimligt att behöva det mer nu än någonsin, eftersom unga människors situation ekonomiskt är in the shitter. Ja. Liksom. Men
det är jättebra för Erika.
Det är jättebra för Erika. Det kan vara så att hennes, liksom, de andra i hennes generation blir väldigt avundsjuka. Men det kan ju också visa sig, för jag vet ju, eftersom jag har konsumerat ganska mycket Gunilla Persson kultur, bland annat sett den här dejtingserien hon var med i, där hennes dotter också medverkar, att det är så att Erika har en liksom en väldigt andlig sida och nästan kanske skulle kunna utvecklas till någon rolig filantrop.
Det hade varit så kul.
Jag vet.
Men är hon så mycket i Sverige ens?
Det är ju oklart. Alltså, jag tänkte att hon inte var det, men nu när det brann senast i den här lägenheten som de, jag tror, hyrde.
Det är så många bränder, så det är väldigt svårt att hålla reda på.
Ja, jag vet. Nej, men då var hon ju där. Mm. Så att jag tror att hon kanske är mer i Sverige, i alla fall sommartid, än vad man tänker att hon är. Jag vet inte. Det kan också vara så att hon har, nu när hon har liksom tagit studenten, inte behöver vara i USA lika länge. Nej. Och ofta.
Jag tror hon kommer göra Melodifestivalen som sin mamma.
Oh, hon kan ju sjunga, det vet vi ju sedan gammalt.
Men tror du, inte för att liksom I mistrust Gunilla på något sätt, men jag har ju också konsumerat ganska mycket Gunilla Persson genom åren. Och är det någon grej jag vet, så är det ju att när hon har fått frågor i intervjuer om vem då Erikas pappa ska ha varit, så blir hon rosenrasande och vill typ lämna studion. Inte för att det är en så fräck privat fråga, utan för att hon har sagt att det liksom, hon får inte säga det liksom, för att det, de har väl gjort någon slags agreement, vad heter det på svenska?
En NDA typ, ja, en non-disclosure agreement. Precis. Nej, men jag har också fått den uppfattningen, men jag tyckte att det var rart på något vis i Expressen, den här artikeln som jag läste tidigare, att hon pratar om just att när hon fick beskedet, och jag antar att hon menar när journalister ringer, för det framgår inte riktigt av texten, men när hon får veta att han har gått bort så blir hon uppringd, och då börjar hon skaka hela kroppen när hon lägger på luren, för hon visste inte att det var känt. Hon trodde fortfarande att det var en hemlighet om den här mannen var, och att hon hade lyckats hemlighålla det för hela världen. Mm. Men för mig så verkar det ändå som att ganska många har vetat vem han var. Och då tänker jag att det är kanske svårt att se att, det är, att hon kommer kunna casha in på samma sätt som hon har tänkt.
Verkligen. Han blev 95, mm, stod där, och hon 24. Shit, okej. Okay. Jag fan att han ändå var... Jag har svårt att se mig själv vara sexuellt aktiv när jag är 70. Även 60, om jag ska vara helt enkelt.
Tänk inte så negativa tankar om dig själv, Kristoffer. Jag tog tunnelbanan hit.
Okay.
Det antar jag att du inte gjorde.
Nej, men jag bor så fruktansvärt nära för tillfället.
Ja,
för jag har en evakueringslägenhet på grund av en vattenskada.
Jag beklagar. Jag bor så pass nära ett gymnasium att varenda dag vid den här tiden, om jag ska åka tunnelbanan som jag gjorde nu, så måste jag dela vagn med väldigt många unga personer.
Varför åker de så mycket tunnelbana?
Ja, men de slutar ju för dagen nu.
Jaha.
Så det är liksom fantastiskt att vara i kollektivtrafiken fram tills nu.
Mm.
Och sen är det fruktansvärt i typ en timme när alla de ska hem. Och sen så kan man fortsätta leva sitt liv. Igår satt jag bredvid två tjejer som på det där sättet som man gjorde när man var i den åldern liksom pratade till varandra men inför alla oss andra.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Ja. Och jag hade inga hörlurar. Och det var liksom... Jag satt och slet mellan att känna så här, jag vill säga till dem nu att vi andra här vill inte höra er. Och
vad sen, pratade de om?
De pratade typ om någon tredje person. Alltså du vet, det var liksom mer... Typ, då sa jag så till han och då sa hon så till mig. Alltså du vet, det var väldigt bra, men det var liksom så uppenbart...
performativt.
Ja!
För att använda årets ord.
Verkligen. Det var väldigt performativt och det var också väldigt så här... De tog mycket plats med kroppen. Alltså det kändes nästan som att de gjorde en sketch liksom.
Mm.
Och jag slungades tillbaka så mycket till att man var sån själv. Och att man, i alla fall jag, har liksom konfronterats med min inre live and let live-person i det läget. Det är så här, ja, de är asstöriga. Men jag var exakt sån själv. Och det är en del av att bli äldre.
Ja, well said.
Men det är ju också fruktansvärt.
Det är fruktansvärt. Jag försöker hålla mig borta från dem.
Ja.
Trots att det är onsdag så kommer det bli vardagsfilosofiska rummet idag.
Just det.
Om bara några minuter. Veckans filosof heter Moa Herngren och är författare aktuell med ny bok som heter Ovännen.
Ja, och du har läst den i natt.
Typ hela natten. Jag har typ kanske 100 sidor kvar.
Men, så duktig.
Ja, men jag tänkte faktiskt bara läsa lite.
Ja, men jag sa ju det i förmötet att jag är förvånad att du ens hade öppnat pdf-en.
Ja, men jag gjorde i alla fall det.
Ja, så duktig. Bra jobbat.
Tack så mycket. Klockan är 15.50, det är onsdag. Det brukar inte vara lika med vardagsfilosofiska rummet, men så är det idag och det får ni bara leva med. Veckans filosof är, ja, short and sweet säger det bara, författaren Moa Herngren! Nej, men vad fan, nu är det så. Säg något.
Välkommen igen. Hit. Tack så jättemycket. Tack snälla.
Alltså, det var inte ditt fel, jag sa. Det var din ny studio. Och
jag har inte gjort någonting.
Du har inte gjort någonting fel än i alla fall.
Det känns som att du kommer använda det som en ursäkt över lång tid framöver.
Jag använde ju länge att jag var ny. Och ja, därför hade jag svårt på tekniken i kanske 5-6 år. Eller
perfekt, men då är det 5 år till nu av ursäkten.
Ja, så får se hur länge jag kommer vara med. Kommer 5 år till. Ovännen heter din nya roman.
Mm.
Berätta om den.
Ja, den handlar om två gamla barndomskompisar som nu då är 40-årsåldern, och den här relationen börjar skava när ena tjejen som heter Saga träffar en ny man som hennes bästa kompis Caroline har lite svårt för, lite skeptisk till. Så att det utvecklas så småningom till en större konflikt, och sen får man då följa det här vänskapsuppbrottet från två olika perspektiv.
Det är lite, jag läste en annan av dina böcker som heter Svärmodern, som då handlar om en son som bryter med sin mamma, Åsa, väldigt förenklat. Och först då tänker man, man får följa då den här mamman, svärmodern då, i boken, och man tycker synd om henne. Och sen så får man liksom storyn från en annan människas perspektiv, lite som i The Affair. Och då så blir...
Mycket bra serie för övrigt.
Toppen, men så blir då inser man att allt är inte alltid som man tror. Det är lite samma sak här. Varför är det så kul att skriva på det sättet?
Alltså jag bara... liksom alltid varit fascinerad av relationer, att man kan se dem på så totalt olika sätt beroende på vem som berättar om det eller liksom vilka glasögon man har på sig. Och det blir ju en utmaning när man ska försöka få med läsaren och sympatisera med en karaktär och på något sätt sen vända på steken. Jag tycker det är en väldigt utmanande och spännande sätt att undersöka de här olika temana som jag undersöker.
Det är jätteintressant, och det är också just nu en trend lite grann på TikTok som har vuxit fram av just det här att man ser ofta någon postar en video, kanske är upprörd, det här har hänt mig, och sen efter en liten stund i kommentarerna så ser man att folk skriver att ja, men jag såg den andra personens POV, alltså point of view.
Aha.
Och håller inte med dig, och då har den personen som liksom skildras i den första videon gjort en svarsvideo.
Ja,
och så ställs perspektiven mot varandra. Det ser man mer och mer.
Aha.
Och att folk liksom väljer sida, det är lite som en sån grej i realtid.
Mm-hmm.
Du är ju väldigt trendig i detta nu också.
Äntligen.
Exakt, jag
det tog
det.
Bara 10 år med de här böckerna.
Men det som är så intressant är ju då att det blir hela tiden en fråga om vad som är sant.
Ja.
Finns det någon exakt sanning i dina böcker?
Nej.
En liksom straight story?
Nej, jag skulle säga, eller det beror ju så himla mycket på vem man är och vad man har med sig för bagage. Alltså det finns ju flera olika sanningar. Det är väl det jag upplever med allt möjligt. Speciellt med relationer, att det är aldrig så där enkelt att det finns en sanning.
Men det känns inte heller, förlåt att jag avbröt direkt, men det känns inte som att dina karaktärer, och bara fortsatte, som att dina karaktärer, de ljuger väl inte för läsaren så att säga, utan det är ändå, de är ju liksom...
De ljuger för sig själva typ.
Ja, men eller liksom, det de gör är liksom sker i någon slags god tro ofta.
Mm, alltså.
Ja, men precis. Så det är ett begrepp som fascinerar mig, det här the road to hell is paved with good intentions.
Just det.
Att det här är människor som tror att de är goda, och det har jag tänkt på mycket med mig själv, att jag vill ju tro att jag är god.
Mm.
Men hur, alltså jag gör någonting och så kan det då uppfattas som skitdåligt av någon annan, och det är väl just den där grejen som jag riktigt liksom tycker är så intressant, speciellt kanske i nära relationer.
Mm. Jag fick ångest av det, alltså det, karaktären Caroline i din bok, hon är ju verkligen, känns som att hon tror att hon är god.
Mm.
Men hon är ju liksom en av de störigaste karaktärer jag liksom läst om i, även från liksom hennes egen point of view, tycker jag att hon är extremt irriterande.
Ja.
Och man blir nästan lite psykad när man tänker på det, är så här, har man själv så lite självinsikt?
Mm.
Det är en mardröm i sådana fall.
Men återigen, det beror på vem man är, för att det finns ju andra som liksom, precis som i svärmoden också, som verkligen tycker Caroline är helt rimlig.
Mm. Mm.
Det beror lite på vem man är och man har för bagage. Och det är därför det också blir intressanta diskussioner kring karaktärerna oftast.
Nu ska vi testa din moral här. Hur skulle du själv, hur tror du att den är på moralskalan? 0-10, 0 väldigt dålig då, mord typ.
Jag hoppas ju att den är någonstans på mitten i alla fall.
Ja.
Det hoppas jag, men jag vet inte heller. Ja. Mm.
Snart vet vi. Eftermiddag i P3 med Emily och Kristoffer och Moa Herngren som är filosof i veckans vardagsfilosofiska rummet. Vi ska dra igång det här moraltestet på riktigt nu.
Okay.
Här kommer ett dilemma du ska få lyssna riktigt noga till. Varsågod.
Så, du har släppt en ny bok. Grattis. Ikväll är det releasefest. På väg dit så börjar du snacka med taxichauffören. När han hör att du är författare så berättar han att han sysslar med lite magi. Han räcker en liten flaska till dig med en enkel regel. Varje klunk du tar gör dig snyggare och 100 000 kronor rikare. Du skrattar. Han tar en klunk själv. Pang! En perfekt käklinje, tjockare hår, perfekt hy. Och så, pling, på telefonen, 100 000 kronor rakt in på kontot. Fan vad sjukt. Det funkar. Du får flaskan och kliver ur taxin, men innan du stänger dörren så ropar han, just det, en liten grej bara, en bieffekt. Varje gång du tar en klunk ur den här flaskan så blir 10 000 slumpmässiga tonåringar lite fulare och lite mer socialt inkapabla. Rent krasst blir de troll med fruktansvärda personligheter. Tar du tillräckligt många klunkar kan du alltså rent statistiskt fucka en hel generation. Folk raggar mindre och någon demograf kommer om 25 år sitta framför en graf över sjunkande barnafödande och säga, här hände någonting väldigt märkligt. Och där står du nu utanför releasefesten med flaskjäveln i handen. Dricker du? Och hur många klunkar blir det?
Ja, jag hade kanske kunnat vaska några tonåringar. För de är ju ändå så fula.
Ja,
ja, och personligheten är jag ofta också.
Ja, då, för det är liksom akne och sen kommer ju det rätta ut sig.
Ja, ja, okej.
Okay. Det gör det ju, det är ändå så jobbig tid.
Det
men jag
det.
Då som är 57 år, jag är ju så körd. Jag är liksom over the hill. Så om jag får bli lite snyggare så tycker jag ändå, ja, några kan jag väl få. Kanske, men jag skulle, men samtidigt jag kan inte en hel generation. Det är å andra sidan, det är så jävla jobbigt att vara tonåring. Så jag kan liksom inte.
Har du några egna barn?
Ja.
Om det här skulle vara dina egna barn då? Om det är dina egna barn som liksom det händer så att säga. De blir fulare och fattigare rent socialt.
Nej, okej. Okay. Jag lämnar tillbaka flaskan.
Okej, okay, det var ju fint.
Ja. Å andra sidan finns det ju aknemedicin nu för tiden som är ganska effektiv.
Sant.
Ja, men man kan ju vara ful på extremt många olika sätt.
Mm. Just skärmar.
Vet jag av egen erfarenhet.
Same.
Absolut, jag med.
Men,
man kan vara liksom Barry Keoghan ful inom citationstecken så där så att folk retar när man går ut men fortfarande bara en av världens sexigaste män.
Ja, exakt.
Och får massa fina roller och sådär.
Exakt.
Så att det kan ju faktiskt vara positivt.
Det kanske är karaktärsdanande det du gör.
Ja, och precis, att det blir liksom någon slags fighting spirit.
Det är ren filantropi.
Ja, det tror jag nästan.
Ja, välgörenhet i sin renaste form.
En klunk tycker jag är rimligt bara för att se om det funkar, experimentet.
Just det, i forskningens namn.
Ja, precis. Sen kanske jag får lägga 50 loppor på terapi liksom,
till de här barnen.
Till de här barnen.
Som sagt, filantropi.
Ja, ja.
Är du nöjd med ditt svar själv, Moa?
Ja, det blir nog inte bättre.
Moa Herngren är här och är filosof i vardagsfilosofiska rummet. Och nu, det här, är det kompis edition idag? Gud vad kul, det visste inte jag.
Låter illa varslande.
Har du inte så mycket kompisar?
Nej, kanske inte kommer ha efter det här.
Det är väldigt enkelt. Du kommer få 10 frågor på temat, är det så fel? Mm. Och så svarar du ja om du tycker att det vi säger är så fel. Och nej om du inte tycker att det är så fel.
Mm.
Hänger du med?
Mm.
Vi testar. Okej, jag tar den här första då. Är det så fel att välja sin partner framför sin bästa vän fast man bestämt att ses?
Ja.
Är det så fel att avsluta en vänskap för att man har fått nya vänner som är snyggare och rikare?
Ja.
Det får stå för dig. Är det så fel att börja dejta sin bästa kompis ex?
Nej.
Är det så fel att göra slut med en kompis genom att ghosta den?
Nej.
Är det så fel att medvetet starta bråk med en kompis?
Alltså jag vill bara säga att jag borde få utveckla den här svaren.
Du får utveckla
en chans.
Ja.
Förlåt. Ja.
Är det så fel att medvetet starta bråk med en kompis för att man är uttråkad?
Ja.
Är det så fel att låta en kompis vaxa ens bakdel för att man inte når dit själv?
Nej.
Är det så fel att säga upp vänskapen för att kompisen är för långsam för att svara på Swish-förfrågningar? Alltså när man vill ha betalt för någonting.
Nej.
Är det så fel att berätta för en vän att dens partner har varit otrogen även om man vet att sanningen kommer att förstöra hela relationen?
Nej.
Är det så fel att ljuga för sin vän om att ens telefon slutat funka för att man inte orkar snacka?
Nej.
Är det så fel att betala en häxa lite pengar för att lägga en förbannelse på ens väns ex?
Nej.
Starkt. Det var ju så fel med Moa Herngren. Brent Faiyaz, Other Side i eftermiddag i P3. Vi är mitt uppe i vardagsfilosofiska rummet med Moa Herngren och nu ska det äntligen handla lite om romantik. Gillar du det, Moa?
Ja, absolut.
Fräck fråga, men lever du i en relation?
Jag är gift.
Du är gift till och med. Hur länge har du varit gift?
Jag vet inte. Sen 2012. Jag är så stressad av det förra momentet så att min hjärna kan inte ens tänka klart.
Det var bara en litet förband till vad som ska komma nu.
Nu ska vi in i en trånga kärlekstunnel.
Jag ställer de här fräcka frågorna för att jag vill att du ska liksom sätta dig in i ett state of mind där du kanske var mega nykär och hade träffat då din man i 3-4 veckor kanske.
Mm.
Allt är toppen. Det har inte hunnit bli några problem än.
Mm.
Men jag vill ändå veta var din gräns går när du är svin nykär.
Mm.
Därför kommer vi läsa upp ett antal olika, det vi kallar för dealbreakers då. Vi vill veta vad som hade fått dig att dumpa. Jag är så dålig på att förklara saker, men jag hoppas att du förstår.
Jag tycker att du förklarar mycket tydligt.
Tack.
Bra.
Alltså, du har varit, haft semester så länge, så jag blir så, får så dåligt självförtroende.
Jag fattar, det är mycket bra här.
Emily, du får take it away.
Yes. Är det en dealbreaker, undrar han, om han aldrig har läst en bok och aldrig tänker göra det?
Nej.
Är det en dealbreaker om han inte kan läsa?
Ja.
Du har bara aldrig riktigt fastnat.
Ja, jag tror det faktiskt.
Är det en dealbreaker om han har skickat en burk med piss till alla sina ex efter att de har gjort slut?
Ja.
Är det en dealbreaker om han har... Är det en dealbreaker om man har Klara Herngren som frikort, din svägerska?
Det är ännu mer psyko. Ja, det är det faktiskt.
Är det
den
en
jäkla...
Är det en dealbreaker om han tror på troll och vägrar gå över en enda bro?
Nej.
Är det en
dealbreaker? Det är lite spännande till och med kanske.
Gulligt. Sexigt på något sätt.
Ja, exakt. Verkligen mystiskt.
Sexigt med dumma killar.
Ja.
Är det en dealbreaker om han utför exorcismer för lite extra fickpengar?
Det kan jag också tycka är lite spännande. I alla fall i den fasen. Det kan hända att jag tröttnar på det.
Är det en dealbreaker om han sover med jeans på alltid?
Det känns så obehagligt, men absolut inte så där inledningsvis. Då tycker jag nog bara, men får man slita av dem ganska kvickt, tänker jag. Det är lite sexigt kanske.
Är det en dealbreaker om han blivit portad från ett flertal badhus i stan och vägrar berätta varför?
Ja, den känns ingen bra faktiskt. Jag tror att jag kommer undersöka den.
Den är grov. Är det en dealbreaker om han har blivit lurad av telefonbedragare 9 gånger i sitt liv?
Nej, jag blir själv det hela tiden. Oh, så att det, tyvärr kan vi bonda i det, tror jag, ganska bra.
Stackare.
Är det en dealbreaker om han kan bara inte somna utan att ha på lite porr med väldigt låg volym i bakgrunden?
Fan vad jobbigt. Jag kanske skulle köpa det inledningsvis om jag får ett par riktigt bra öronproppar. Men det kan bli jobbigt i längden, tycker jag. Lite oskönt.
Om det är djurporr.
Nej, tack. Där går gränsen
faktiskt. Är det en dealbreaker om han alltid har en liten midjeväska med olika dipsåser att doppa mat i? Lite ketchup, lite senap.
Ja,
lite hoppingsås eller någon annan sån barbecue-aktig sås kanske.
Jag känner inte att vi kommer funka det här. Alltså, det här kommer inte, det, jag vet inte, men är jag såklart... Jag hade kanske accepterat det i och med att jag älskar dipp. Så kanske ändå. Ja.
Är det en dealbreaker om han har mördat men suttit inne för det och sonat sitt straff? Det var på 90-talet.
Usch, du frågar fel person, känner jag.
Det var inte too close to home, det var inte därför du sa usch.
Ja, men det är nog en dealbreaker. Ja, det är det nog, absolut. Det känns ju kanske lite risky ändå. Lite obehagligt.
Man säger att det var självförsvar.
Ja, men det är lite så här, är det så fel? Ja. Vad hände? Det var ju var det självförsvar. Blev han rättvist dömd? Jag vet inte. Usch, jag kanske är en sån där som skriver till
sådana
som sitter på death row. Liksom. Jag kanske är en sån.
Just det.
Vet inte. Jag känner någon slags konstig... Kan vi gå vidare?
Vi kan gå vidare. Har du något du vill addera?
Ja, jag tänkte, är det en dealbreaker om han sitter och skriver negativa recensioner av andra journalister eller författare på liksom storyappar och sådana grejer för att lyfta dig liksom?
Nej, det tycker jag inte.
Nej.
Det är väl omtänksamt.
Då lämnar vi den här mysiga kärlekstunneln. Det gick ju bra ändå, det var inte så farligt väl?
Ja, nej, men precis. Jag får byta skjorta sen.
Ja, jag känner
jag
du
kommer ut ur den här.
Verkligen.
Så mina händer.
Ja, för du ska raka vägen till din egen releasefest.
Ja, det ska jag. Men det är så här CD-skivor här under.
Ja, men det kommer finnas en bubbel där. Ja. Du kommer kunna slappna av.
Ja, det kommer kännas, allting kommer kännas så mycket lättare än det här, känner jag.
Och innan du drar dit så ska du få din dom. Moa Herngren, du har nu genomlidit ditt första vardagsfilosofiska rum. Hur känns det för dig?
Svettigt, men kul också.
Under tiden som vi har suttit här och förhört dig så har vår producent Klara suttit och tagit lite notes i bakgrunden. Hon är väldigt hård men rättvis, som jag har förstått. Och vi ska läsa upp nu vad hon, det är hon som bestämmer lite.
Precis, vad du får för betyg. Du kommer få betyg på betygsskalan G, VG, MVG.
Man kan, IG kan man också få.
Ja, just det, kan man få.
Oj,
det kan man.
Vad tråkigt.
Men inte streck som jag fick i matte.
Nej.
Då man får inte något betyg överhuvudtaget, vilket är dåligt.
Då måste jag har ändå varit här. Jag får någon slags närvaro och betyg.
Det är fan sant.
Det får du.
Det var det jag inte var så mycket. Men look at me now, kids. Du behöver inte gå på alla mattelektioner.
Nej, exakt.
Dilemmat som vi började med, som Emily läste, där skriver Klara så här: Moa har möjlighet att boosta både sin ekonomi och sitt utseende med hjälp av en magisk brygd. Men möjligheten kom med en liten bieffekt, att 10 000 slumpmässiga tonåringar blir både fulare och beter sig sämre socialt. Att fucka en hel generation av några hundra K kändes så där, men hon landade ändå i att en klunk var rimligt för att, citat, se om det funkar. Här vann alltså nyfikenheten över moralen. Vi börjar på minus.
Aj, aj, aj. Är det så
jag,
fel?
Jag minns inte att det var 10 000.
Är det så fel var ju momentet som jag tror att du kanske var räddast för och mest nervös under. Så här gick det, tycker Klara. Moa verkar inte tycka att mycket är så fel när det kommer till dilemman som rör just kompisar. Moa står till det mesta på sina vänners sida. Hon vaxar röv utan problem. Hon berättar om otroheter. Och hon väljer sin partner, eller om att välja sin partner framför sin bästa vän. Men när det kommer till hur man avslutar en vänskapsrelation, då är det fritt fram i Herngrens bok att ghosta. Ja, varför inte? Din polare är seg på swisha. Ja, då blir det dump. Vi fortsätter på minus.
Och sen då den mysiga kärlekstunneln, om du minns. Här verkar Moa ha hög tolerans. Inledningsvis relationen står hon ut med det mesta. Mord, det är däremot inte okej. Inte djurporr heller. Hon har en tydlig gräns och flyttar således upp på moralskalan.
Bra. Slutsats. Moa är och nosar på ett VG, men når inte riktigt hela vägen. Ett stabilt G är det som levereras och kanske är det perfekt för just henne i sitt författarskap, där det ska finnas skav hos karaktärerna. Right what you know.
Otroligt.
Ja.
Alltså ett stabilt G är ändå bättre än vad många
får. Ja, det är bättre än vad jag hade i skolan. Det var ett väldigt låga betyg.
Men känner du att du fick lite upprättelse nu då?
Ja, det känner jag. Men jag känner samtidigt att det var liksom mycket skit där som jag lät passera. Och jag fick inte chans att förklara mig. Det var ju liksom lite så här, det beror på känsla i mitt initiala svar. Så slutade, det lät så hårt tycker jag.
Ja. Mm.
Till exempel det där med swishen. Jag menar, har man något på vägra swisha i 10 år, då kanske det finns andra saker som är jobbiga.
Mm.
Eller ghosta. Jag kanske har försökt att prata med henne.
Ja, det med att ghostingen är liksom sista utvägen på något sätt.
Ja, precis. Eller, ja, exakt. Det beror lite på, men ja.
Jag tycker du verkar toppen.
Ja, tack. Jag vet inte om det kommer komma någon till min release ikväll. Jag känner det riktigt risigt till det här nu.
Jag vet att vi har lovat att släppa dig 16:30, vilket klockan är exakt nu. Ja. För att du ska dra och fira då din nya roman Ovännen som släpps imorgon.
Och idag, i måndag släppte den faktiskt.
Ja, den släpps
förlåt. Förlåt.
I måndags. Ja.
Förhoppningsvis är alla som skulle på releasen redan där, så att det är liksom för sent att vända om. De har inte hört det här.
Nej,
så att,
bra.
Jag tror att du är in the clear.
Så, och absolut, jag berättar inte för någon att jag varit här heller.
Okej.
Tack för att du kom till vardagsfilosofiska rummet. Moa Herngren.
Tack snälla.
Nu ska det handla om film, typ.
Ja, verkligen typ.
Det verkar vara över med de här 4 timmars filmerna som har liksom pumpats ut de senaste 15 åren. Hollywoods framtid består av vertikala mikrodraman. Det är alltså korta videoklipp som korta dramaserier på mobiltelefonen. Formatet har tagit över skärmarna i Kina de senaste åren och idag är mikrodraman en global miljardindustri.
Japp.
Större förväntas den dessutom bli. I sommar har kända namn som Kim Kardashian och Kevin Hart pumpat in pengar i mikrodramaföretag. Vår populärkulturreporter Michael Hallström är i studion och ska berätta mer om denna ljusa framtid för film och tv. Vill du ha en applåd?
Ja, tack! Givetvis ska hon ha det. Vad är det för fråga ens?
Ja, men ibland blir jag osäker. Nej, det är inte applåd när det är så mord och mörka nyheter. Och
det här skulle enligt vissa kanske kunna klassas som mörka nyheter.
Mord på Christopher Nolan.
Att Christopher Nolans 3 timmars filmer, det är över, nu blir det vertikala mikrodraman istället.
Mm. Ja, för är det här verkligen en grej?
Ja, det är en grej. Det är inte en feberdröm. De senaste analyserna förutspår att den globala mikrodramamarknaden kommer att nå 26 miljarder dollar år 2030. Disney Plus, Amazon Prime, Netflix, HBO Max, alla har numera meddelat att de har planer på att integrera vertikalt innehåll i sina bibliotek. Vi har alltså kräddiga, väletablerade personer som Issa Rae, som är känd från Insecure. Hon har vunnit Emmys, Golden Globes. Hon samarbetade nyligen med TikTok för att producera en sån här vertikal serie som fick 250 miljoner visningar inom en månad, enligt TikTok själv.
Kalla mig Ines Usman, alltså politikern som sa att internet bara är en fluga. Mm. Eller var en fluga. Men jag tror inte ett skit på det här.
Nej.
Men det fanns ett företag innan som körde på det här, Quibi.
Jajamän.
Hur har det gått för Quibi?
Quibi har gått i graven. Mm. Det var väldigt mycket snack om det. Kanske det Hollywoods roligaste, dyraste och mest kortlivade skämt.
Det är ju ofta så.
Ja, det var en streamingtjänst för mobilen som tog in 1,75 miljarder dollar i finansiering, men det lades ner i december 2020, bara 6 månader efter att det hade lanserats. Men det var dålig timing. Det var lite före sin tid. Det var i början av pandemin och affärsplanen var ju att folk skulle konsumera det här innehållet när de pendlade till och från jobbet. Det var av flera anledningar så gick det här käpprätt åt helvete. Men nu är tiden inne.
Men kan du, jag vill veta, kan du liksom beskriva ett typiskt vertikalt mikrodrama? Och hur långt brukar det vara?
Ja, de är jättekorta. De kan vara mellan 45 sekunder och 2 minuter. Mm-hmm. Hur många avsnitt som helst om det är en serie som är populär. Det är låg budget, det är dramatiska plot twists, cliffhangers, klyschiga tråpar. Typ den rika arvtagerskan, den hemliga älskaren, ett arrangerat äktenskap. Kan lyssna lite på hur det kan låta.
I need a marriage in order to fulfill my grandfather's last wish.
And I need money to help save my mom's company. For 1 year in this platonic marriage, my husband gave me everything.
Det slog mig nu för att jag är ju väldigt mycket på reels.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och där kan ibland, en grej som kommer upp nu i mina algoritmer är att det är, alltså det är liksom inte ett mikrodrama från början, men de har gjort typ ofta någon gammal B-film som de liksom är liksom de har liksom klippt ihop det. Så att, och jag blir helt fast.
Ja, och det är många produktionsbolag som håller på med sådana här vertikala mikrodraman. De experimenterar mycket med det för att lära sig vad som funkar och inte funkar. Köper de rättigheterna till gamla serier.
För jag har verkligen alltså, typ 2 av de filmerna som ändå verkar vara skit, men ändå lite spännande. Alltså, jag har ändå liksom letat upp dem på liksom var de finns och kollat på dem. Aldrig orkat se klart dem. Jag föredrar de här korta.
Men det är intressant att det blir som en supercut då,
ja,
av
exakt,
de filmerna.
Exakt.
Alltså liksom det bästa av det bästa
men
i filmen.
Men fastnar, även om det är katastrofalt dåligt. Häromdagen bara så annonserades att James Franco spelar huvudroll i en sån här mikrodrama.
Han borde inte demat med den där 17-åringen.
Men det var exakt det jag tänkte.
Oh, nej.
Det är, hans rykte har, han blev lite desperat, va?
Jag pratade om detta förra veckan, om James Francos koncept att han liksom försöker göra den här Alien-filmen på sin egen TikTok.
Ja.
Är det kopplat till det?
Jag vet, den här heter Love, Lies and Frank.
Okay.
Och är kopplat till ett annat produktionsbolag, men det är väl kopplat till att det kanske, han kanske inte får så många andra roller.
Precis, för det var ju vår teori lite grann angående hans karriär på TikTok nu, att det är ett smart sätt att komma tillbaka in i Hollywood utan stöttning från Hollywood, så att säga.
Ja, gud vad smart ändå.
Taking the back door genom att hitta publiken som inte känner till honom sedan tidigare. Nej. Och få nya fans via TikTok. Han har 1 miljon följare på TikTok nu.
Och sen då kommer han också till slut kunna ändå ta sig in i Hollywood, för någonting man vet så är det att finns det tillräckligt mycket med pengar
och views och följare,
då betyder ingenting någonting. Därför vissa klarar sig i MeToo.
Mm.
Joshua Idahan, It Always Was i eftermiddag i P3. Michelle Hallström gästar oss och pratar om vad fan som är grejen med så kallade mikrodraman. Där vi pratade om innan då, alltså mikrodraman. Det låter ju extremt AI-kompatibelt.
Ja, det är helt perfekt faktiskt. Vi gjorde det. Vi kom på ett format som är helt perfekt att bara skapa via AI.
Hurra!
50 000 AI genererade mikrodraman laddades upp på Kinas motsvarighet av TikTok inom loppet av en månad. 50 000, alltså massproduktion.
De är väldigt många.
Alla de hade också säkert en jättehög kvalitetsnivå.
Verksidan är skyhög på här. Nej, men AI är mycket integrerat i mikrodraman. I vissa fall så är det helt enkelt så att det används för att liksom analysera data eller skapa ett pilotavsnitt för att se vad som funkar för att sen spela in det med riktiga skådespelare. Och det finns också ambitionen av att det här inte bara ska vara skräp. Det finns seriösa satsningar. TikTok samarbetade till exempel med Sundance Film Festival tidigare i år. Skapade en kurs för kreatörer och filmstudenter om hur man skriver och producerar mikrodraman.
Gud, det är så mörkt.
Så vad som helst kan hända. Jag känner mig också skeptisk, men jag tänker också att för några år sedan så hade vi aldrig trott att YouTubers skulle skapa de mest hyllade filmerna i år, så att anything can happen.
Ja, och det som talar för är väl lite att det finns det här konceptet på ett sätt redan på just YouTube, där det är så kort, väldigt kortad. Ja, precis, YouTube.
Reels typ, alltså YouTube Shorts heter det.
Ja, exakt. Mm. Så det, där kan jag verkligen förstå det.
Ja, liksom. Och det är ju enormt i till exempel Indien som inte har TikTok, så att det är ju kanske i Sverige kommer det här inte slå lika stort, men om det slår stort i USA så kommer det ju säkert ta sig hit.
Finns det några fördelar med formatet då?
Ja, men det kan man ändå se att det gör. Det erbjuder många arbetstillfällen för folk i branschen. Det finns inte jättemycket jobb i Hollywood just nu, så att det här är ju väldigt bra att det finns jobbmöjligheter. Och fackföreningen har nu förhandlat fram avtal med vissa vertikala produktionsbolag, så att skådespelare också kan jobba för dem. Och sen så Hollywood vågar inte ta risker. De gör så dyra filmer så de vågar inte testa nytt material. Det kommer de verkligen våga med det här, tillåta folk som inte får in en fot i gamla Hollywoodbranschen att experimentera.
Men den här, alltså typ den som då, den årets film som har dragit sig alla många ungdomar till bio, Obsession heter den väl. Den, och som var jätte låg budget. Tänk att det kommer komma jättemånga fler sådana nu också, alltså som ändå är kvalitetsfilmer, om man ska säga.
Det är möjligt. Jag tycker att det känns som att det är långt in i framtiden, på samma sätt som att det tog något årtionde innan vi nådde Obsession med YouTube. Men kanske.
Som att beställa en ny, om man har en stol som gnisslar i radiohuset, så tar det ungefär 10 år att få en ny.
Ja, precis. Ny studio. Samma gamla stol sitter jag på.
Hur går det generellt då för film- och tv-branschen?
Nej, men det går katastrofalt dåligt. Alltså, jag kunde nästan inte hålla mig för skratt när jag satte mig in i det här. För att det, och jag också, i och med att jag följt Hollywood och streaming Wood så länge nu, och alla vändningar, så var det här nästan droppen för mig. Jag började skratta. De har en grov identitetskris i Hollywood. Det var ju snack om, eller det pågår en biografdöd och sen streamingkrig, och där YouTube vann. YouTube är större än alla andra streamingplattformar. Och sen också då YouTubers som skapar de här hyllade filmerna. Och sen ska streamingtjänsterna satsa på videopoddar helt plötsligt. Och skådespelare oroar sig över att ersättas av AI. Och sen ska Paramount köpa upp Warner Bros. Sen går japansk anime om Hollywood på nästan alla fronter. Och sen kommer helt plötsligt mikrodraman upp och säger: hej, vi är en miljardindustri och det här är framtiden. Jag vet inte om de i tv och Hollywood vet riktigt vad ett tv-format är längre.
Det låter som att de är ganska fucked.
Det låter som, alltså allt känns som en cat's eye-låt. Att det är så boba tea, det är fried chicken, tutti frutti, gnarly. Och det är det Hollywood är just nu.
Perfekt.
Ja, vad deppigt.
Eller, jag älskar cat's eye. Så det kan ju vara en bra sak.
Ja, och jag menar, någonstans så finns det ju ändå en skön tanke om att framtiden bara är en lobotomi bort, så att säga.
Alltså, vilken framtid ens. Det känns också som att vad har vi kvar? 5 år max på den här planeten. Gott så kanske. Michelle Hallström, jag har avdrag ut i moll, men tusen tack för att du kom.
Tack.
Minns du i början av det här programmet när jag sa att jag har svårt att se att jag skulle vara sexuellt aktiv när jag är 70 och kanske även 60?
Ja, information jag inte ville ha.
Varför inte det?
Nej, men det känns som att jag vill inte veta sånt överhuvudtaget.
Nej, okej. Okay. Ja, men jag sa i alla fall det. Och nu är det sagt och det går inte att ta tillbaka.
Nej, jag vet.
Men en lyssnare hörde som skrev så här till oss.
Mm-hmm.
Jag är 54, min kille 60. Vi träffades för 5 år sedan. Har det bästa sexet i livet, puss J.
Skryt?
Lite skrytaktigt. Och jag handlar inte om liksom att jag är så dålig nödvändigtvis. Det är bara att det är liksom, alltså det handlar ju om lathet. Bara. Jag, svårt, man, jag kommer inte orka göra någonting. Kanske inte ens vid 40.
Du får fortsätta satsa på unga.
Ja, men det tar ju ännu mer energi. Så det är, nej. Jag letar efter en svingammal som bara inte vill göra det.
Vi har ju rapporterat precis i nyheterna om det här mässlingsutbrottet. Det är då 10 ytterligare fall av mässling som har rapporterats. Nu är det totalt 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Och majoriteten av de smittade är, föga förvånande, barn under 18 år. De flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten och just nu har man inlett smittspårning.
Kan du ge mig, för jag vet att mässling fortfarande existerar och att det är en sjukdom, men det känns så jävla gammeldags som typ röda hund och påssjukan. Det känns som att det är någonting folk liksom i regel inte får längre.
Mm.
Men vet du vad symptomen är på mässling?
Jag vet faktiskt inte riktigt vad symptomen är, förutom att man får röda utslag, tror jag. Men det jag vet är att det är en så pass liksom allvarlig sjukdom för den som är ovaccinerad och får den att man faktiskt kan dö av det.
Ja, och du berättade för mig innan att det också ingår i det här liksom grundvaccinationsskyddet som man väl tar när man får när man är barn.
Precis, det ingår i vaccinationsskyddet. Och det som är spännande här är att nu har ju på den här specifika festivalen så har ju den personen som man har liksom skickat fram för att prata om det, Erik Torestad, som är verksamhetsledare. Han har blivit intervjuad i SvD och jag fastnar vid lite citat här som jag tycker är intressanta. Mm. För det första, jag kände inte till Urkult innan, gjorde du det?
Nej, typ nej. Men det, jag tycker man hör på namnet vad det är.
Ja.
För
ja, det är ganska självförklarande tycker jag också. Det är alltså då en festival som arrangerats i 30 år och lockar ungefär 10 000 besökare varje år.
Hippiefestival tänker jag typ.
Ja, man tänker ju att det är liksom harem, byxor och kanske dreads och mycket att man kanske kramar varann, kör trust falls och sånt. Det här är mina fördomar, men det är ungefär vad jag tänker. Och han beskriver då själv Torestad alltså att det är en festival med rötterna i 70-talets alternativrörelse.
Världsmusik skriver Klara i chatten.
Världsmusik, spännande.
Och jag har även fått symptomen på mässling. Det man får först då i alla fall, torrhosta,
okay,
irriterande och röda ögon som är känsliga för ljus och hög feber.
Okay.
Irriterade och röda ögon som känsla för ljus låter som en titel på en självbiografi typ. Det var
ja,
väldigt
eller
vacker.
En Kent-låt kanske.
Ja, det skulle det typ också kunna vara.
Men då inte röda utslag, det hade jag fel helt enkelt. Det var därför jag var lite osäker på
röda ögon. Det är
röda ögon,
ett
röda utslag.
De kommer sen.
Ja, utslagen. Nu får vi bekräftat i chatten att det kommer röda utslag sen, så jag var inte helt ute och cyklade.
Nej.
Det har ju varit ganska stendött med mässling. Länge, mer eller mindre. I alla fall i västvärlden så har det ju varit någonting som inte har varit särskilt återkommande. Så på det sättet så stämmer det ju som du säger att det känns som en så här påshund. Och
schalakansfeber.
Exakt, tack. Påshund. Vad heter det?
Det är röda hund och påssjukan. Två separata.
En liten stroke. Men nu har ju
mässlingssymptom kanske. Oh, det
nej,
sen.
Röda efter ögon, panik. Vi ska inte skoja om detta, såklart. Men det är ju någonting som har fått ett uppsving, derogatory, negativt, för att det är många som slutat vaccinera sina barn och i USA vet jag till exempel att man har haft många utbrott. Och det som Torestad på festivalen pratar om då, det är ju att han upplever att det nya vaccinationsmotståndet har blivit ett globalt fenomen som de ser mer och mer även på festivalen då. Och att de känner till att det finns människor som kommer till Urkult som har, citat, fantasifulla föreställningar och som exempelvis har problem med källkritik, slutcitat.
Mm.
Hans ord är inte mina.
Nej.
Och att det då kan, förstår jag det som, sammanfalla med att man väljer att inte vaccinera, kanske. Så det bäddar ju för ett superspreader-event. En term som vi alla blev obekvämt bekväma med att höra ofta i och med covid.
Mm.
Och jag fick liksom också en flashback när jag såg det här, därför att jag minns ju väl när Ängsbacka och Tantrafestivalen där anordnade ett event under covid-19-pandemin.
Just det.
Och då var det ju över 100 personer som bekräftades smittade efter att de hade haft tantrafestival. Lite på samma, det känns som att det är lite samma besökar vibe, fast kanske vuxna då, bara såklart. Mm. Jag vet inte om det är så, om det överlappar, om Venn-diagrammen är nära varandra, men jag misstänker det.
Det känns som att det är några som kanske gick på båda.
Ja, kanske. Och jag tänker också att det som ska bli spännande att se, förutom att vi självklart hoppas att allt går bra för alla inblandade och att inga fler blir smittade och allting sånt, för det här är ju verkligen en allvarlig sjukdom som drabbar de här barnen framförallt. Men det ska också bli intressant att se om de blir polisanmälda, tänker jag.
För, alltså festivalen?
Ja, för det blev, vet jag, Ängsbacka. Mm. Sen lades den utredningen ner, tror jag, eller om det ens gick till... Jag tror att man inledde en förundersökning om brott som var då framkallande av fara för annan.
Okej.
Det känns som att det tickar boxarna här, men jag är ingen expert på området.
Inte än.
Nej, kanske kan bli under tiden jag bevakar detta. Men det är ju... Det är spännande.
Ja, men hur gör man liksom för att få stopp på det? Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var under pandemin. Det är viktigt att vi inte ska göra. Och vaccin kom jag.
Ja, exakt. Det kom ju ett sånt där vaccin.
Just det, antikroppar. Mm. Fan, det är mycket flashbacks nu.
Ja, saker man verkligen.
Anders Tegnell, smittskyddsbej, den här kvinnan.
Vad gör den jäveln? Det vet jag inte.
Jag hoppas han tar det riktigt jävla lugnt bara.
Jag hoppas han ligger på en strand någonstans och tar det väldigt lugnt, ja. Mm. Nej, men så det, jag vet inte exakt hur de får stopp på det. Förhoppningsvis så är det väl så contained av att så många ändå är vaccinerade. För det får man väl förmoda att majoriteten av svenska barn är. Mm. Att det förr eller senare blommar ut och tonas ner eller liksom blommar över, så att säga, själva mässlingen. Men det återstår ju att se. Och jag tror inte att vi har sett slutet på det här, om det var 10 000 människor där och vi än så länge har 21 bekräftade fall.
Men vi önskar alla stort lycka till. Du vet att det är typ för... Det är inte så länge sedan de kom. De digitala ID-korten. Mm. Från då bank-ID och liknande grejer. Ja. Vad man faktiskt kallar dem. Och jag tänkte, fan vad skönt, för jag har typ i princip slutat använda plånbok.
Ja, man har ju det.
Och ibland kan det bli problem när man kommer på att fuck, jag behöver liksom legitimera mig på något sätt. Och då tänkte man, vad bra att det finns ett sånt digitalt ID-kort. Men problemet med dem är att de inte går att använda någonstans. Du kan inte använda ditt digitala ID-kort när du ska till Systembolaget. Du blir typ inte insläppt på krogen, läste jag, om du liksom är om du har ett sånt och ska in där. Konstigt sagt.
Blir du läggad ofta på krogen?
Nej. Absolut. Men på Systembolaget, skojar jag. Inte längre.
Det nej, jag kände också så. Okay.
Men ibland behöver man ändå ett lägg. Men då är det bara att glömma ett digitalt ID-kort, för de funkar ingenstans. De är inte giltiga någonstans.
Inte ens när du ska kolla dina pojkvänners...
Nej, tror inte det. Okay. Men det finns nog en plats där det är fritt fram, och det är när man ska gå och rösta. Alltså valmyndigheten är liksom, det är helt fine. Jag trippelkollade det. Ja, du kan använda digitalt ID-kort för att identifiera dig i valen 2026.
Gud vad sjukt.
Men är det inte jättesjukt att du inte kan köpa liksom en starköl på Systembolaget med det här kortet, men du kan liksom lägga din röst i valet?
Jo, det är märkligt.
Det känns varför jag förstår inte, eller så här, först och främst förstår jag inte varför man inte kan använda det på Systemet till exempel. Och jag förstår verkligen inte varför man kan använda det när man ska rösta om man inte kan använda det på Systemet.
Det känns ju oseriöst. Alltså man tänker ju direkt att så här, vad är det för liksom tramsval vi ska ha?
Ja, men jag vet. Men också, lyssna på det här då. Mm. För det slutar inte där.
Okej.
Okay. Om du saknar ID-kort, står det här på Valmyndighetens hemsida, då kan du ändå rösta på de här sätten. En röstmottagare känner dig och intygar din identitet. Mm. Så vi kan gå dit. Du kan ha ett ditt lägg med dig.
Just det.
Men ja, till och med ett nationellt. Du kan ha ett digitalt ID-kort. Så går vi dit och säger så här: ja, jag heter Petter Hallén och jag ska lägga min röst. Mm. Och de bara, ja, är det här Petter Hallén? Och du bara, ja, då är det lugnt. Mm. Inte det för slappt?
Jo, det är extremt. Det känns så här trumpskt.
Lite.
Alltså väldigt, väldigt slappt.
Ja, jag vill bara säga att jag kommer hålla ögonen öppna under hela valrörelsen och framförallt efter röstningen för att se så att det här har gått rätt till.
Det känns skönt.
Det chockade mig bara. Framförallt i Sverige, som ändå är ett kanske inte lika byråkratiskt komplicerat som till exempel Tyskland. Men det är ändå mycket jidder när man ska hålla på med saker.
Men är det inte väldigt klassiskt, Sverige?
Det kanske är.
Antingen går det inte alls eller går det alldeles för lätt.
När jag tänker på Sverige, då tänker jag fortfarande på den här presskonferensen från 2020 när de ska liksom annonsa Skandiamannen som Palmes mördare, med liksom den här sinnessjuka powerpointen.
Ah.
Där de hade gjort lite coola effekter så att det bara liksom, de studsade upp texterna och snurrade. Och de tappade, det var liksom, det är Sverige för mig. Mm. På gott och ont, ska jag sägas. Där fick jag problem med magmunnen. Mm-hmm. För jag dricker fel teknik igen.
Vad är magmunnen? Är det har det någonting med tarmtapp?
Eller, jag tänker att magmunnen är typ... jag vet inte vad det är. Jag tänker magsäckens typ diafragman, uppning? Tänker jag typ.
Jag tänker också att det har med diafragman.
Jag vet inte riktigt vad diafragman är heller.
Det är väl den du inte vill få ett... Nej, det är solar plexus.
Där vill man ju inte få ett slag.
Nej, precis. Nej.
Då dör man ju.
Diafragman
är ju väldigt så känd killfakta att om du träffar exakt rätt i solar plexus så dör du.
Alltså jag har fått så många klassiker. Slag där. Men alltid överlevt. Men det, är det hicka har väl något med diafragman att göra, va?
Och nista på mig.
Ja, men du kan så mycket ju. Mässling och
ja, men jag blev inte läkare av en anledning. Men jag vet faktiskt inte om hicka och diafragma hör ihop. Och, men vi kan säga det.
Man, och ni vet att det kommer att komma 400 DM.
Ja, verkligen. Från såna... Ni behöver inte DM. Nej. Vi kommer snart sluta.
Jag bryr mig inte ens om diafragma.
Jag bryr mig lite.
Ja, men då kan ni mässa in till Petter.
Jag är mer intresserad av vad du ska göra här i radion ikväll.
Vad var det jag skulle göra, Clara? Arvid Nero kommer.
Okay.
Jag ska sända radio ikväll, jag tar över efter det. Och så kommer Arvid Nero och han ska göra den här spännande grejen som händer ibland i Petra på kvällarna, att vi ska få lära känna honom genom musik. Mm-hmm. Jag tycker det är toppen. Alltså, han har med sig tre låtar som liksom...
Men du verkar inte känna honom så bra.
Nej, jag känner inte honom så bra även om vi delar hemstad. Det känns också lite så i tiden, alltså nu är de ju slut, men lite så, det känns lite så sommarprat. Type beat ju.
Mm-hmm.
Jag och min tjej gjorde en jättemysig grej när vi körde bil sent på kvällen.
Tänk på att det är många barn som lyssnar.
Vi körde bil, jag körde bil. Att vi körde varannan låt, eller liksom hon skötte musiken, och så var det så här, man skulle typ säga, om vi hade ett sommarprat, så en låt som skulle vara med då i så fall.
Mm.
Okay.
Det blev ju en otroligt bra spellista av det.
Gud vad mysigt.
Otroligt.
Hade ni prat också?
Nej, jag försökte fokusera på vägen.
Ah, okay. Och hon försökte fokusera på...
Hej, lyssna.
Okay,
barn, lyssna.
P3, Sveriges Radio.